Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, with the steady players making through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers med nytt 50% bättre ljud, eller hur?
Ja, supertrevligt. Ja, jag har inte bra ljud än, men jag ska få det nästa vecka.
Därav 50%, för vi har ju faktiskt nu äntligen investerat i lite bättre utrustning. Inte för att vi hade dålig utrustning innan, men vi märker att den inte funkar helt riktigt för de miljöer vi spelar in i just nu. Så att vi har splurgat lite på teknik här, vilket känns bra. Men jag har ju fått hem min mikrofon och du har inte fått det, så att den här veckan kommer det vara extrema kontraster kanske. Det får man leva med. Det blir som en liten teaser inför nästa veckas avsnitt.
Men vad ska vi prata om idag, Niklas?
Jo, veckans avsnitt blir något av en teaser faktiskt också inför nästa veckas avsnitt, då vi kommer med oss en riktig gaming-investeringsexpert. Så vi tänkte prata gaming. Vi kommer prata om det finska Remedy som har varit lite av en Twitter-snackis här under hösten. Ett väldigt intressant bolag som ligger bakom ett par väldigt intressanta IP:n. Och sen kommer det såklart också bli årets kanske hetaste IPO, Roblox, som vi pratade en del om med Matgeek eller Johan Hedberg förra veckan. Och har du inte lyssnat på det avsnittet, vad gör du med ditt liv egentligen? Gå tillbaka och lyssna på det avsnittet nu.
Det känns som vi har använt meningen årets hetaste notering flertalet gånger. Ja, men, det är inte första gången vi säger det.
Nej, fast det är helt korrekt att säga det eftersom det är nästföljande IPO hela tiden i årets hetaste. Vi kan dock inte gå tillbaka nu och säga att Unity var årets hetaste, utan det måste ju alltid vara liksom nästföljande. Förstår du logiken?
När det är svart på vitt så har väl Palantir varit årets hetaste?
Ja, om man tittar på aktieutveckling, absolut.
Det är väl det enda man bryr sig om. Fundamenta är skit. Det är bara aktieutveckling eller kursutveckling som spelar roll.
Det är faktiskt rätt sjukt. Just nu, Nikola, som många känner till, de håller på med de här både vätegasdrivna och eldrivna lastbilarna. Eller de säger att de har det i alla fall. De har ju fortfarande inte genererat en enda intäkt annat än att de sålde lite solceller till sin före detta vd. De värderas ju till 8 miljarder dollar i deras market cap just nu för ett bolag som inte har några intäkter, apropå det här med att fundamenta inte spelar någon roll. Och just nu måste ju nästan kanske EV-sektorn, alltså elbilar alltså, electrical vehicles, det måste ju vara den största bubblan just nu. Tesla är ju såklart uttjatad, vi ska inte prata om det, de tjänar i alla fall en del pengar. Men nu har vi också en hel del kinesiska aktörer som kommer in, till exempel NIO. De värderas faktiskt till 500 miljarder kronor ungefär just nu. Trots att de genererar, ja, alltså de har sålt 5000 bilar tror jag var förra kvartalet, eller om det var på ett helt år. Det är liksom, det finns ju nästan ingen business där bakom.
Verkligen, påminner lite om den här cykelbubblan från slutet av 1800-talet.
Ja, det var rätt roligt faktiskt. Du la ju ut någon graf om det på Twitter, att även när cyklar kom så trodde man, det vart ju en rejäl bubbla, om man tror att i framtiden kommer alla cykla, för det är det bästa alternativet. Jag var tvungen att kolla upp det bara så inte jag sitter och ljuger om NIO. Och NIO har faktiskt sålt 10 000 bilar år 2020. Ja,
imponerande.
Det är riktigt
ändå
otroligt.
Imponerande.
Ja, upp 68% från samma period förra året.
Och det här är ett tillväxtbolag. Det är klart det ska värderas högt.
Ja, och det värderas alltså till närmare en halv biljon kronor. Men du, apropå bubblor, jag tänkte faktiskt på det. Känns inte 2020 nu, om man bortser från corona och allting, känns det inte som att det är lite 2017 igen?
Ja, och det är jävligt tur, för att 2017, historiskt sett, var ju det mitt bästa år på börsen. Och nu 2020, nu kommer det säkert gå om och bli, ja, det nya bästa året för börsen för mig. Så att I'm all for it. Eller var det det du menade?
Nej, det jag tänkte på, men det hänger ihop med det. 2017, då hade vi en kryptoboom och vi hade cannabisaktiebubblan. Och det var just den här, framförallt kryptoboomen kanske, som gjorde att det varit ett av de bästa åren för dig. Och det var det faktiskt. Och nu då, vad har vi 2020? Jo, vi har återigen en kryptoboom. Bitcoin har varit uppe och touchat 20 000 dollar. Och istället för cannabis så är det psykedeliska svampar och annat härligt som kommer på börsen. Och jag ska återkomma till det här med de här psykedeliska svamparna. Men först Bitcoin. Uppe och snuddar nu vid nya all time highs. Otroligt intressant just nu i och med den här obalansen mellan utbud och efterfrågan. Det är trots allt det som driver marknaden. Och efterfrågan på Bitcoin stiger just nu enormt. Givetvis är det en hel del så kallat FOMO, alltså fear of missing out. Det är ju helt enkelt så att när priset stiger så vill många in. Men det som framförallt genererar en stor efterfrågan, det är ju institutionellt intresse och även från företag. Till exempel PayPal och Square. De erbjuder ju på olika sätt Bitcoin på sina plattformar och absorberar ju upp i princip allt Bitcoin som minas. Och då ska vi dessutom tänka på att både PayPal och Square är bolag som växer rätt kraftigt. Så att den här efterfrågan kommer bara öka, medan Bitcoin faktiskt bara blir utbudet där blir bara sämre och sämre. Det är rätt sjukt faktiskt. Om vi tittar på Square en gång. Enbart under Q3, alltså tredje kvartalet här nu, då hanterade Square på sin plattform Bitcoin-transaktioner för över 1,6 miljarder dollar.
Galet.
Det är ganska sjuka volymer. Och det var under ett kvartal. Och det är 11 gånger mer än vad de gjorde för ett år sedan. Så det är inte så konstigt att de behöver stärka sin balansräkning med lite mer kryptovalutor. Och det gjorde de nu faktiskt. De köpte ju Bitcoin till sig själva då för 50 miljoner dollar alldeles nyligen. Just för att på olika sätt då kunna hedga risk och sådär. Sen hörde jag faktiskt på en av Motley Fools poddar, tror jag var, att Squares nu sägs stå för 40% av alla transaktioner eller volymen inom Bitcoin just nu. Så det är rätt intressant faktiskt. Men trots deras storlek, de har ju då deras cash-plattform där man kan handla med Bitcoin bland annat och sådär. Eller man kan inte handla saker, utan man kan hålla på och trada med det och byta det fram och tillbaka och sådär. Men man kan inte handla med det i butiker än. Det är väl dock PayPal nu börjar erbjuda. Man sa ju nyligen att man ska planera att möjliggöra Bitcoin-betalningar direkt i miljontals av deras butiker online och fysiskt. Och sen som sagt, på allt det här så har vi dessutom institutionella investerare som i och med att Bitcoin ändå blir lite mer legitimt, det blir lite mer reglerat och sådär, det tycker ju många Bitcoin-fantaster inte om, men det är ju jättepositivt för de institutionella pengarna, för då helt plötsligt blir det lite renare för dem att kunna ta in det.
Absolut, det är ju den här grejen med att om Square och PayPal har en wallet och håller dina Bitcoin, då försvinner ju lite grejen av ha Bitcoin, att du själv ska äga dina pengar, för då kommer de ju kontrollera det. Samtidigt så såg vi ju, eller vi har ju sett de senaste 10 åren, att det kommer ju aldrig nå mainstreamen det här med Bitcoin om varje människa måste sitta och ha sin egna plånbok och sitta och skicka över en kod och vänta en timme för att transaktionen ska vara gjord. Du måste liksom göra det möjligt att, eller du måste ju underlätta för massan att kunna använda det här.
Ja, och sen det där är ju uttjatad och diskussion som ja, sen är det där, just det där är en uttjatad. Nej, förlåt.
Gör det.
Ja, det där är ju den eviga diskussionen vad Bitcoin egentligen ska användas till. Och vi ska inte dra upp det än en gång här, för vi har varken några svar eller någon intressant ny vinkel. Men jag tror ju ändå någonstans att Bitcoin kommer vara mer en store of value. Så alltså det kommer ju mer vara en form av digitalt guld. Eller det är så jag ser i alla fall. Men den här obalansen fast som vi pratar om, mellan utbud och efterfrågan, den känns faktiskt otroligt bullish just nu. Men med det i ryggen då, glöm dock inte bort att det här är en hög volatil tillgång. Det är inte alls orimligt att vi tappar 10% på, eller mer på en enda dag. Jag tror att det faktiskt skedde häromdagen när vi spelade in där. Så var väldigt försiktig om du nu ska köpa bitcoin. Så spring inte ut och gå all in, som jag såg att Raoul Paul gjorde från Real Vision.
Det där tycker jag är riktigt jäkla lökigt, Niklas. Du vet ju själv att vi båda har sålt allting. Vi har nu rullat in all in i bitcoin. Varför då? Vi ska dubbla portföljen innan jul. Det är det som är tanken.
Ja, och om bara Pantbanken hade accepterat att ta in min dotter in dit, så hade jag faktiskt också liksom kunnat spara ännu mer i bitcoin. Men det gjorde de inte. Men apropå barnuppfostran så skulle vi prata om psykedeliska svampar också. Det känns som det kommer bli den nya heta bubblan nu. Jag pratade ju för några veckor sedan om Peter Thiels backade Compass Pathways som kom in på börsen. Jag pratade om det 1 oktober och den aktien är nu upp över 40% på bara 2 månader. Det är en rejäl hås kring de aktierna. Men det känns fortfarande som att det flyger lite under radarn. Så jag undrar om det är så att jag har återigen hittat cannabisaktierna innan resten av marknaden. Det är faktiskt också, det börjar poppa upp en hel del konton och webbplatser och så vidare nu som på olika sätt bevakar och följer marknaden. Men det är intressant, jag tänkte att jag kan lägga en länk här av sin beskrivning där det listas en handfull av de här bolagen som man vet vilka det gäller. Det är runt typ 10 stycken eller någonting. Så det är inte värt att jag sitter och läser upp de här i podden. Jag har faktiskt också, eller både du och jag har varit inbjuden faktiskt till en, jag tror att det faktiskt var världens första webbinar eller festival eller man säger för investeringar i den här typen av bolag också. Där de körde då olika seminarier online man kunde titta på och höra om den här typen av bolag. Så att, det här tror jag är det nya i cannabisbolagen. Sen får man ju då själv välja vad man tycker om det rent moraliskt. Jag tror inte att de här ESG-certifierade fonderna som vi har på Stockholmsbörsen kommer att kasta sig efter de här investeringarna.
Ja, jag ser fram emot goodiebaggen från det eventet.
Ja, men i alla fall, om man är intresserad av den här typen av, hitta den här typen av bubblor och så vidare och försöka dra nytta av det, då tror jag man ska hålla koll på den här sektorn. Det kommer nog bli en rejäl hås, eller är redan en rejäl hås. Men så här kommer också återigen, det känns som jag är kungen av brasklappar här idag. Men det man ska komma ihåg är, det är förstås att återigen så är det precis som med cannabis och bitcoin eller vad det är, så brukar det faktiskt vara så att de flesta, de köper ju tyvärr när bitcoin står i 20 000 och sen faller ner till 10. Så att ska man in här kanske man ska in tidigt, men var beredd återigen på att förlora väldigt mycket pengar. Och då passar det väl ingenting bättre än att vi kanske kör vår disclaimer också när vi ändå är och pratar om sådana här riskfyllda tillgångar.
Ja, glöm aldrig att det inte sker någon rådgivning eller rekommendation i den här podcasten. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
Nu när bitcoin har rusat och guldet backat lite grann, ja då kanske det börjar bli läge att titta på guldet igen. Då börjar det bli lite attraktivt igen. Och då passar väl ingenting bättre än att kolla in på nordicgoldtrade.com, vår samarbetspartner. Där du säkert och smidigt kan investera i fysisk guld. Jag tror att folk känner till det här nu, men för de som inte har hört det förut så kan vi nämna att det går att göra både engångsköp av guldtacker eller mindre valörer. Och det går framförallt också månadsspara i så kallat andelsguld för den som då vill spara en mindre summa varje månad. Klockrent alternativ tycker jag. Och det här är ett helt svenskt företag som erbjuder både hemleverans och försäkrad förvaring i Sverige. Och den här förvaringen sköts faktiskt av Loomis som också har uppdrag att förvalta Riksbankens guldreserv. Så det är säkert förvarat och det är ett tryggt bolag.
Ja, exakt. Vill du införskaffa lite fysisk guld? Inte fyska med tanke på hur centralbankerna sprutar ut pengar. Så glid in på nordicgoldtrade.com, använd koden MM2020, för då får du dels 50% rabatt på förvaringsavgiften första året. Så stöttar du podden, för vi får en kickback på alla köp som görs med koden MM2020.
Precis, MM som McDonald's 2020. Alltså, gå in och läs mer på nordicgoldtrade.com och använd koden MM2020, och du hittar förstås länk och kod i avsnittsbeskrivningen. Jaha, först ut då, ska vi be oss över det stora havet till Finland.
Ja! Vi ska ju prata Remedy, och det är alltså en finsk trippelspelsstudio. De är kända för en massa riktigt feta IP:n, De har några stycken väldigt kända IP:n.
En handfull bra IP:n. Nu blir man sugen, Fabian.
Det är så jag menar. Jag är väldigt bra på att skruva upp förväntningarna väldigt mycket. Jag försöker bara ta ner förväntningarna lite.
De är en kvalitetstillverkare och spelar med AAA. Det handlar ju om storleken på spelen. Alltså hur mycket man egentligen satsar på att utveckla spelet. Och de har ju utvecklat bland annat Max Payne och Alan Wake. Och nu även det här Control som det heter. De anses ju som en riktig kvalitetsproducent. Och har dock flygit lite under radarn sett till aktien. Fram till i höstas i alla fall.
Jag håller med. Och både Max Payne och Alan Wake måste ju om något klassificeras som klassiker vid det här laget. Och Remedy överlag, de har dragit in 200 stycken industripriser för sina kvalitativa spel. Och framförallt så har man ju släppt spel som har varit actionspel, de har varit väldigt storydrivna spel, så att de har kunnat locka en väldigt specifik typ av människa som vill köpa de här spelen. Framförallt så satsar man ju, som Niklas säger, på att utveckla kvalitetsspel och till en relativt låg budget. Man satsar runt 30 miljoner euro, vilket gör att paybacken är rätt snabb. Och det som är intressant just nu med Remedy är att de första 22 åren grundades 1995, så satsade man på att utveckla ett spel i taget. Och så på det här sättet lyckas man långsamt pumpa ut 4 IP, man pumpar ut typ 6 spel. Men sen hände någonting för 3 år sedan och man gjorde ett helt strategibyte där man började jobba med flera projekt samtidigt. Och man ville helt enkelt ha fler projekt i pipen samtidigt för att kunna pumpa ut så mycket som möjligt. Fast ändå hålla samma typ av Remedy-kvalitet.
Vad har man för spel i pipen då, som det fint heter just nu?
Ja, man behöver inte säga pipen, man kan också säga pippen.
Vad är det här för avsnitt
igen? Jag vet inte, det här blir riktigt skumt avsnitt. 3 egna titlar och ett samarbetsprojekt med utvecklaren Smilegate. Jag går först in på de 3 egna titlarna. Man har då spelet och IP-et Control, som är ett action-äventyrsspel. Släpptes till Windows, PS4 och Xbox i augusti 2019. Och den släpptes en målversion till Switch nu i oktober 2020. Och versioner till PS5 och Xbox X och Xbox S är också planerade. Alltså nästa generation av konsoler. Det här är ett ballt spel tycker jag. Det handlar om att man jobbar som ett hemlig government agency. Man utreder paranormala fenomen. Och så har man ju självklart riktigt coola krafter. Det här spelet togs emot fantastiskt bra. Fick grymma betyg. Massa priser. Väldigt god kritik när det släpptes. Efter det har man ju också släppt 2 DLCs, The Foundation i mars 2020 och Å, en crossover med Alan Wake som släpptes i augusti 2020. Det här betyder alltså att Control och Alan Wake är en delat universum, vilket är väldigt intressant för alla Alan Wake-fans. Och intäkter här kommer via dels utvecklingsavgifter som man får från publishern och dels på revenue share från sålda enheter. Och som exempel på att Remedy gillar en lägre budget så utvecklades just Control under 3 år med en budget under 30 miljoner euro. Och trots att det var relativt låg budget så blev det ändå AAA-spel och det här spelet fortsätter att locka. De har fortfarande bra tryck i sales, de fortsätter leverera DLC och de ska fortsätta leverera DLC framöver för att livstiden ska vara så lång som möjligt.
Summa summarum kan man väl säga egentligen att om inte redan är framgått tydligt, det här är ju en utvecklare som, de har ju som sagt inte i dagsläget, men det är det de försöker satsa på nu, en särskilt bred portfölj, men de levererar ju verkligen kvalitetsspel. Man kan ju oftast lita någonstans på, om historien är någon guidning, att det blir bra hittar liksom. Och dessutom har de försökt hålla ner kostnaden när de utvecklar dem ändå.
Exakt, de har några IP som de nu vill bredda. Sen kommer vi till Crossfire. Och Crossfire är ett av världens populäraste FPS-spel. Och FPS är first person shooter, pang pang. Över 650 miljoner reggade spelare, 8,5 miljoner samtida spelare i över 80 länder. Då själva Crossfire, det ägs av Smilegate. Men Crossfire och Remedy har ingått ett partnerskap för att utveckla Crossfire X. Där Remedy står för singleplayer-delen och Smilegate står för free-to-play-multiplayer-delen. Och den här free-to-play-delen är väldigt lik till exempel CSGO. Och singleplayer-delen är mer uppdragsbaserat. Och det som är intressant här är att det är Remedys debut inom FPS. Så att det gör att de får en helt ny typ av spelgenre i portföljen. Själva säger de att de är väldigt inspirerade av till exempel Metal Gear Solid. Väldigt inspirerade av Resident Evil. Och man vill skapa karaktärer som är larger than life. Och det här tycker jag är väldigt intressant. För det kommer ge någon typ av väldigt lång hållbarhet på det de utvecklar.
Det man bara kan nämna här, för att jag kan tänka mig att många ändå inte känner till att Crossfire är världens största FPS-spel. Och det är ju för att det framförallt är stort i Asien, ska man väl säga. Alltså det lanserades först i Sydkorea och sen har det varit i Japan, Indien och liksom. Ja, det är enormt stort i Asien. Men kanske inte så himla stort i västvärlden.
Ja, Crossfire X skulle släppas nu till julen. Men tyvärr grund av covid så har det skjutits till 2021. Allmänt så har Remedy inte påverkat särskilt mycket hittills av covid. Så det är jättesynd att Crossfire har skjutits upp. För det låg väldigt, väldigt bra till i och med att Halo Infinite också hade skjutits upp. Och det här hade gjort att Crossfire hade varit den tyngsta AAA-FPS till julen. Och man vet ju vad som händer i julen. Det är där alla mammor och pappor går och köper massor med spel till sina barn. Så att det hade ju varit väldigt bra för intäkterna. Allmänt så kommer intäkterna, man får in dem via utvecklingsavgifter från publishern och eventuella royalties. Sen har vi också spelet Vanguard. Inte utvecklat än. Man sitter pre-production. Det här ska bli en typ av long-lasting service-based multiplayer-spel i Remedy-stil, om man utgår från dem själva säger. I liksom väldigt enkla termer, det här är ett GAS. Det är game as a service. Och det finns redan en intern första spelbar version. Så de har kommit relativt långt ändå. Men det här typen av spel är också nytt för Remedy. Och det innebär ju att de breddar sina möjligheter i portföljen ytterligare. Vad ett gasspel är innebär ju att det är ett spel som släpps och har en i stort sett pågående utveckling. Det utvecklas över tid. Så att du får inte bara en version av spelet. Det här versionet kommer efter ett år, två år, tre år se väldigt annorlunda ut från första versionen. Och troligtvis kommer man att ha säsonger som väldigt många andra gasspel har. Och antagligen så kommer det här spelet också vara free to play. Som vi har sett i till exempel Fortnite och liknande gasspel.
Sen är det ju någonting som är väldigt, väldigt intressant. Apropå Fortnite, Epic Games är ju de som ligger bakom Fortnite. Och den här stora gamingbutiken, om man ska säga, som konkurrerar med Steam och till viss del App Store och så vidare också förstås. De har ju nu ingått ett avtal med Remedy. Vill du berätta lite om det?
Ja, absolut. Så jag fick upp ögonen för Remedy tidigare i år när jag såg, jag hade ju självklart hört talas om Alan Wake och Max Payne tidigare, men jag var inte så insatt i Remedy som bolag. Men jag fick verkligen upp ögonen när de ingick ett avtal med Epic Games att de skulle publicera två nya multiplattformsspel, ett större spel och ett lite mindre spel. Och det spekuleras i att det här ska vara i Alan Wake och kontrolluniversumet. Och det som är superintressant här tycker jag, det är att Epic Games betalar för hela utvecklingen, hela utvecklingskostnaden. Men bolagen, de delar revenue 50-50. Det är nästan noll risk för Remedy. Ja, de har lite opportunity cost om det skulle gå åt Flanders. Men
det är ju bättre än statsobligationer.
Det är helt galet. Epic Games tar ju nästan all risk för utvecklingen här. Det finns ju nästan ingen bättre sätt man kan utveckla ett spel på.
Ja, det är faktiskt otroligt. Och det där säger någonting också om hur den här typen av plattformar som Epic och så vidare verkligen kan. De förändrar hela spelreglerna just när de har en så stark position och sådana starka kassor framförallt. Att de kan gå in och göra sådana saker och ta sådana risker. Jätteintressant. Och i det här fallet har man ju möjlighet då att investera i Remedy som här står utan risken så att säga.
Och det är en sak som de säger att de vill göra. De vill liksom förändra hela publishing-gamet här. Och de satsar på verkligen chocka marknaden. Det som också är intressant är att Remedy, de kommer, man kan ju tänka då att Epic kommer äga IP som kommer fram här. Nej, Remedy kommer fortfarande äga det här. Det är verkligen positivt, väldigt, väldigt positiv deal för Remedy. Speciellt när man tar hänsyn till att Epic, de är väldigt starka på digital distribution. Som Niklas sa, de har ju ett App Store. Nästa steg för Epic är utan tvekan att fortsätta vidga sin App Store. Det är antagligen en stor anledning varför de gick och började fightas med Apple. De har ett liksom större App Store på mobil. De vill ha större App Store på PC. Och ta en allt större del av den kakan.
Pågår ju ett krig mellan de här plattformsaktörerna, eller butiksaktörerna om man ska kalla det för. Så att det öses ner väldigt mycket pengar här helt enkelt.
Verkligen. Och jag tycker det är verkligen ett av de mest intressanta grejerna med Remedy-caset just nu. Det är ju en black box, man vet inte vad som kommer hända. Men det känns otroligt intressant.
Kan ju tilläggas en liten grej här också. Eller två grejer kommer jag på faktiskt med lite rolig kuriosa. Det ena är som man ska veta om Epic, det är att de också äger Unreal Engine som är en av världens största spelmotorer. Vi pratade jättemycket om Unreal i avsnittet vi gjorde om Unity IPO'n. För det är en av deras stora konkurrenter egentligen. Och där finns det också jättemycket man kan prata om hur Epic stärker sin position i och med att de äger Unreal. blir. En annan skoj är bara lite kuriosa, återigen en teaser för nästa veckas avsnitt. Den gästen vi har med nästa vecka, han var ju faktiskt med och blev utköpt av Epic på ett hörn kan man säga. Men det får vi höra nästa vecka. Vilken cliffhanger, va?
Det var en riktig cliffhanger. Det ska du inte prata om nu, för nu blir man ju väldigt intressant att höra mer och vill inte höra mer om min tråkiga nästkommande del. För det är ju finanserna som händer nu. Det är absolut tråkigaste.
Fast det är där det roligaste händer, i alla fall när man har sådana här bolag som växer väldigt kraftigt.
Det som är intressant med Remedy till skillnad mot många andra tillväxtbolag, de växer bra, men de är också lönsamma. Så att omsättningstillväxten per senaste rapport låg på 23%, bruttomarginal som är på 94%, ebit-marginal på cirka 20% och en kassa på cirka 17 miljoner euro. Med det sagt så är historiskt sett så har Remedy haft ett väldigt slagigt resultat, vilket är inte så konstigt när du producerar spel.
Nej, och framförallt när det produceras så pass få spel. Då har släppt de ju väldigt sällan. Vi pratade om att man har varit igång i 25 år och släppt typ 6 stycken spel någonting. Så att det blir väldigt många år mellan de här spelen och då blir det ju väldigt slagigt. Därav att det är välkomnat då förstås att de tar in lite egna, alltså lite fler spel och gör lite fler grejer samtidigt.
Exakt, så jag tycker inte man ska sätta liksom jättemycket fokus på resultaten just nu. Men jag tycker man ska ta med sig att de har en kassa, är lönsamma redan, de har starka IP:n och sen försöka tänka, vad är framtiden utifrån de nya strategiska besluten de har tagit? Det är det som är intressant just nu i det här caset.
Ja, och framförallt, det är lite samma egentligen argument här som många drar kring Paradox Interactive. Där är de också väldigt slagiga mellan kvartalen. Och det här är den typen av bolag där man måste våga se lite längre än så. Det behöver inte vara en bra investering för det, men man måste i alla fall räkna och dra ut det lite längre än ett kvartal i taget. Kanske till och med ibland längre än ett år i taget.
Verkligen.
Och själv försöka titta lite på vad kommer de släppa, göra lite antaganden och så försöka dra några slutsatser från det.
Exakt, så ska jag försöka sammanfatta det här lite snabbt då. Så handlar det här om ett lönsamt AAA-spelbolag. Du har välkända IP:n, god tillväxt som nu har skiftat över till en ny strategisk modell där man har börjat få allt mer i pipelinen. Bland annat otroligt samarbete med Epic Games där man får utveckla ett nytt spel till minimal risk och så håller man på att utveckla till exempel ett nytt gasspel. Och allt eftersom man växer så kommer man kunna öka den här pipelinen förutsatt då att kvalitet bibehålls och driva på intäktsströmmarna.
Det är ju rätt sjukt att ha 94% bruttomarginaler, men i och med att man då ska låta Epic ta alla kostnader då antar jag att man kommer få 100% bruttomarginaler i alla fall på det enskilda spelet. Det enda som jag tycker tar emot med Remedy, jag har ju ägt faktiskt Remedy lite grann under året, men det är lite som är tråkigt idag, det är att den stod ju typ 10 spänn vid årsskiftet 1920 och nu står den i drygt 30 spänn någonting. Så det har ju varit en rejäl resa den gjort under året. Sen kan man fortfarande argumentera för att det är billigt och så vidare, och det är fortfarande inget, tittar man på något kanske PEG-tal eller som sagt PE-talet inte heller farligt med tanke på de växer och, men ja, det tar emot lite grann. Det är tråkigt att köpa någonting när det har liksom dubblats på bara under året liksom.
Så är det, absolut.
Men det är ett ytterst kvalitativt bolag som man ska hålla koll på om man är intresserad av gaming.
Sen måste man ju tänka på att i år har det varit ett väldigt extremt år. Jag skulle väl säga att i stort sett alla intressanta bolag med någon typ av tillväxt har ju dubblats. Så det är en väldigt extrem miljö man är i. Det gäller att inte Absolut. Få för mycket anchoring-effekt där.
Ja, och det man verkligen ska tillägga, vi pratade lite om det här med elbilstillverkarna i början som man kan ha ett market cap på ibland liksom tiotals miljarder dollar utan ens ha sålt en bil knappt. Med Remedy så är det ju också att en del steg ju från väldigt låga nivåer. Alltså att det handlades ju till, var det P10-20 någonting i början på året. Nu handlas det till P50. Så att det är liksom, det är inte som att det har gått till P1000.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag tänker att vi ska hoppa vidare faktiskt till en IPO här av ett bolag som absolut inte kommer vara i närheten ens av billigt värderat, eller hur?
Nej, exakt. Vi ska ju snacka Roblox. Det måste vara bland de hetaste spelnoteringarna senaste åren. Och då släppte ju förra veckan ett prospekt inför börsnoteringen där man visar sina finanser för första 9 månaderna 2020. Och när man kollar på Roblox så tycker jag det är väldigt viktigt att förstå att det här är inte något traditionellt spel. Det här är alltså en social plattform eller ett ekosystem som tillåter användare att skapa och spela sina egna spel, vilket är otroligt häftigt. Plattformen görs alltså upp av miljontals individuella spel som är skapade i deras egna utvecklade Roblox Studio Program. Alltså att det här är ett program som stödjer skaparna av i stort sett vad som helst. Du spelar ingen roll om du vill skapa ett spel som rollspel, om du vill skapa ett plattformsspel, äventyrsspel, shooter, racingspel. Spelar ingen roll, du kan skapa vad du vill.
Det kanske är det Remedy skulle titta på att använda. Om man kanske skulle slänga ut Unreal hos Epic och köra det här istället. Nej, just sen kollade de på grafiken och insåg varför det finns andra spelmotorer. Nej, skämt åsida. Jag drog ju den här liknelsen i förra avsnittet när vi pratade Roblox med Johan. Men det är ju verkligen, det här är ju verkligen någonstans tycker jag spelens svar på Lego. Man pratade ju mycket då om att Minecraft var liksom Lego i spelvärlden. Och där gick det ju att bygga saker som sagt, men inte liksom på det här sättet att bygga egna spel. Det här är verkligen en sandlåda liksom, där man kan göra vad man vill. Och om det är så att du själv inte har spelat det och undrar varför vi är så exalterade för det här, då kanske du har väldigt få barn i din närhet. För det här är ju extremt populärt hos barn. Jag vet inte om det är så många vuxna som spelar.
Nej, vi ska gå in på det lite senare. Än så länge är åldrarna skewade mot det yngre.
Skulle du göra någon slags gallupundersökning nu i Sverige och titta på önskelistor hos unga, så lovar jag att det kommer vara en hel del Robux, alltså den här interna valutan man har i spelet, som står på de önskelistorna just nu.
Nu går det liksom för mycket saker i förväg. Vi får liksom backa bandet. För nu pratar du om, liksom, om Robux, och du pratar om många yngre som använder det. Varför det är intressant att kolla på då. Så backa lite bandet. Och så tar vi så här. Roblox är egentligen inte något nytt spel alls. Det har funnits i cirka ett årtionde, men det är senaste åren som det har verkligen blivit en stor hit och hamnat på de här top-crossing-listerna för mobilspel. En stor anledning till det här tror jag är att det finns crossplay-funktionalitet. Det är alltså att du kan spela på vilken enhet du vill med dina kompisar. PC, konsol, mobilspel, ingen roll. Och det här var faktiskt en av de sakerna som gjorde att Fortnite blev så populärt. För att vem som helst kunde spela. Det spelade ingen roll vad du hade för bakgrund eller för möjligheter. Du kunde spela Fortnite. Och det var en av anledningarna till den stora populariteten. Men som sagt, Roblox, det handlar helt om user-generated content. Det driver plattformen och det resulterar i en extremt stark nätverkseffekt. När du börjat skapa spel där, när du blivit mer engagerad i den communityn, då kommer du liksom dra dig väldigt, väldigt mycket för att lämna det spelet. Det som är intressant är att för mig, eller jag tycker att Roblox egentligen är till för vem som helst, eftersom spelaren kan anpassas efter spelaren. Och man har ju i alla fall sett det här på den yngre publiken, där det har växt väldigt, väldigt kraftigt. Man har strax över 31 miljoner daily active users. Och det här är upp 90% de senaste 9 månaderna. Just nu, som sagt, är spelet överrepresenterat bland yngre spelare. Kategorin under 9 och 9-12 står för typ 50% av spelarbasen. Spelare 25 plus är just nu underrepresenterade. Ligger bara på 14%. Jag tror personligen att det här kommer öka över tid. Och det är väldigt, väldigt viktigt att du gör det. För yngre människor har ju lägre spending power. Inte så konstigt. Det jag också tycker är intressant är att det här verkligen lockar båda köden i publiken. Både killar och tjejer utgör ungefär 50-50 på Roblox. Och det är också otroligt viktigt för att engagera och locka så mycket människor som möjligt. Hours engaged ligger på 22,2 miljarder timmar. Alltså upp 120% senaste 9 månaderna. Helt extremt. Men jag vill också säga att user generated content, det tar inte stopp vid spelen. Utan du skapar ju saker som till exempel din egna avatar. Och det här binder ju samman spelen till ett eget ekosystem. Och det finns till exempel en marknadsplats där premiummedlemmar kan byta och sälja in egna skapelser till andra spelare. Dessutom har Roblox även, likt Fortnite, en massa in-game event och konserter som gör att man ytterligare ökar attraktionen av spelet, att man vill komma tillbaka till spelet, att man vill vara i spelet. För att om alla dina kompisar går på till exempel en in-game konsert, då är det jäkligt svårt att stå över det, att inte själv gå in dit och kika på det. Eller om det är något event som händer och du inte har något annat för det, varför ska du inte gå och göra det i Roblox?
Och det här måste ju accelereras något enormt såklart också under corona, när fler och fler sitter hemma själva.
Absolut, verkligen. Och jag tror att det här kommer bli allt mer mainstream framöver. Och det är inte så konstigt egentligen. För några veckor sedan så gästades spelet av den här R&B/countrystjärnan Lil Nas X. Hans konsert sågs av 33 miljoner spelare. Det är inte så många riktiga konserter som där det kan synas på det här sättet. För artisten är det här fantastiskt. Han kan ju sälja till exempel speciella skins och få en del revenue share. Och för spelaren är det anledning att komma tillbaka till Roblox. Så det är verkligen en win-win-win situation för alla all around. Men du har ju liksom sett massor med andra stora IP:n också. Du har ju haft Wonder Woman som gästat inför släppet av Wonder Woman 1984 till exempel. Så det är en extremt stor grej att bara locka in folk i det här universumet. Sen var det som du gick in på tidigare om Robux. Och det här är bland det mest intressanta med Roblox. Och det är att de har en egen ekonomi.
Förvånar mig inte att en kapitalist tycker det är det mest spännande med det här spelet.
Ja, men det är ju
alla andra försöker spela roligt, du bara fokuserar på pengarna och ekonomin.
Ja, men det var som när jag spelade World of Warcraft när jag var liten. Du vet, alla andra satt och grindade och körde raids. Jag satt ju bara där i auction house och satt och tradade alla skins och grejer.
Försökte hitta arbitrage.
Ja, det var det enda jag gjorde. Heavy hides och grejer. Men i alla fall, det här att de har en egen valuta är extremt intressant. För att du kan både köpa den och du kan tjäna den. Och där spenderas då i spelet på olika skins. Finns subscription plans där man kan få olika perks som tillgång till olika skins, discounts, Robux. Så man har flera sätt att monetarisera spelet på. Men det som är mest intressant är att du faktiskt kan tjäna Robux genom att skapa spel. Det är alltså att när en spelare skapar ett spel så kontrollerar de även monetariseringen på sitt lilla spel. Och kan tjäna riktiga pengar via sina titlar.
De skryter ju faktiskt på sin hemsida Roblox om att de har betalat ut över 240 miljoner dollar till så här, community developers. Det vill säga de som faktiskt bygger content i spelet. Det är en ganska rejäl siffra.
Det är en rejäl siffra. Och jag tycker man ska tänka på också att det här monetariseringen, det är väldigt early stage. Det är absolut inte så att det här är någon moget stadie. Utan det här kommer bara fortsätta växa över tid. Så ja, som sagt, de kan tjäna pengar på sina egna spel. Utvecklare kan också skapa verktyg och modeller till andra utvecklare som de kan använda i sitt egna spel. Sen fördelas ju de här intäkterna som kommer in till plattformen såklart mellan utvecklarna, Roblox och Apple, Xbox och Android som tar också såklart tjänar 25%.
Ja. Google tjänar alltid någonstans pengar på det. Jag måste bara, ändå, det här är ju en rätt intressant trend som man ska hålla koll på. Just den här typen av plattformar som vi är inne på. Det här hänger nästan lite upp, men vi pratade för ganska länge sedan om det här med API-ekonomin. Det vill säga att vi går ju mer och mer mot, precis som att folks yrken har blivit mer och mer specialiserade sedan industrialismen, så ser vi också nu i den här eran att vi får också mer och mer specialiserade tjänster eller företag inom IT-sektorn. Och det här är lite samma typ av grej, att folk bygger liksom små beståndsdelar. Sinch levererar bara liksom SMS-utskicken och AWS levererar servrarna i molnet, och så gör någon annan en annan tjänst av det. Alltså så kopplar man bara ihop de här grejerna. Och det är egentligen lite samma typ av sak. Det vill säga att någon har byggt en plattform och en spelmotor som folk spelar på, och sen börjar folk bygga grejer där, och de kan alltså tjäna pengar och ja, egentligen skulle de kunna försörja sig på att utveckla innehåll till den här plattformen. Liksom. Det är jäkligt coolt att man kan bygga hela ekosystem nästan, eller hela egna ekonomier liksom, i ett spel i det här fallet till exempel.
Absolut.
Jättehäftigt.
Det tycker jag är jättehäftigt. Jag tror verkligen att det är framtiden, det här med passionsekonomin som man brukar prata om, att folk inte jobbar för att överleva, utan du verkligen kan jobba med någonting du brinner för. Det tror jag verkligen är nästa steg framåt. Det tror jag egentligen är en av the killer apps för internet. Och jag tror mycket mer på det här än kanske till exempel medborgarlön. Och verkligen nästa steg framöver. Men bara för att kika på det här då. Roblox har alltså 7 miljoner aktiva utvecklare. Strax under 1 miljon av de här utvecklarna tjänade då Robux på plattformen. Sen är det ju som sagt väldigt tidigt stadie, så att majoriteten tjänade inte supermycket pengar. Det var väl typ 1 000 som drog in över 10 000 dollar. Och det var väl 250 stycken tror jag att det var som drog in över 100 000 dollar.
Det är exakt samma sak som i spelbranschen överlag. Alltså, det är ju väldigt, väldigt många misslyckade spelutvecklare där ute.
Det blir en lång tail liksom. Och de absolut största spelen drar in mest med cash. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant med tanke på hur tidigt det här är i monetariseringsutvecklingen. Just nu så kan man kan ju fråga, varför ska man utveckla på Roblox? Jo, för att det är en enkel utveckling på en friktionsfri plattform till en väldigt stor potentiell publik. Och som sagt, de största spelen drar in hundratusentals dollar. Det är väldigt svårt för någon annan att kunna konkurrera med här, för att du har väldigt få plattformar där du skulle kunna utveckla ett spel själv och kunna erbjuda det här till en sån stor publik och kunna tjäna potentiellt så här mycket pengar. Och som sagt, ekonomin, det är verkligen en integral del i Roblox tillväxtstrategi, men också det som jag tycker är caset i det här bolaget. Dels för monetariseringen, men också för att det blir då inte bara ett spel, det blir ett helt ekosystem, det blir ett metaverse. Det är väl ett uttjatat ord, men det är faktiskt det blir. Eller i alla fall det som finns möjlighet till. Och det är verkligen det som är superintressant med Roblox. Och ja, jag tror faktiskt att det är ett av de spel, kanske ett av de enda spel just nu som har en rejäl möjlighet att låsa upp ett multiverse. Dessutom visar det ju också att väldigt många casual-spelare kanske bryr sig mindre om grafiken så länge du har mycket content, bra content och en gedigen community. Och det här är verkligen ett sånt här hacke- och spadebolag i sin renaste form. Det tjatas ju väldigt mycket om det. Men Roblox är utan tvekan ett sån här typ av bolag, för att du ger ju möjlighet för andra spelare att skapa på deras plattform, och på det sättet blir de beroende av plattformen för att själv kunna utvecklas framöver.
Vi ska hoppa in lite på siffror, vad de faktiskt presenterade i sin S1, alltså deras filing här för att gå publika. Men vi måste väl ändå bara någonstans nämna att som vanligt så skulle jag säga att den stora risken av typen av bolag är att ja, det är ju också faktiskt flugor som kommer och går tyvärr. Nu vill jag inte liksom hacka ner på Roblox på något sätt. Men det är ju alltid så att det här kommer och går. Jag tror dock mer kanske än vad du gör att det här är någonting som framförallt är hos ungdomar och kommer vara hos ungdomar. Och de lär ju växa ifrån det. Det gör ju dock inte den här trenden mot plattformsspel mindre intressant. Och dessutom så kommer de antagligen, de har säkert väldigt många år kvar och väldigt mycket pengar kvar de kan tjäna. Men det är det man kanske ska ta med sig ändå, så vi lyfter någon form av risk i det här bolaget också. Alltså vad är det egentligen man kan drabbas av? Jo, det är ju att nästa stora grej kommer. Det är bara tänka, för något år sedan så var det bara Fortnite. Det var det enda folk pratade om på nyheter och överallt. Och innan dess var det Pokémon Go, och vi har liksom den typen av cykler som går ändå.
Absolut.
När vi var små var det väl Pokémon-kort och Pogs.
Så är det, absolut. Sen vill jag ju påpeka dock att varken Fortnite eller Pokémon Go är döda. Pokémon Go har precis dragit in sitt bästa kvartal någonsin. Så att
ja, men jag tog saker som låg ganska nära liksom i tiden.
Ja, absolut.
Men det är ju ingen i dagsläget som håller på med Pogs till exempel. Ja, det har säkert kommit någonstans, men du fattar vad jag menar. Det går ändå i vågor.
Absolut. Däremot vill jag faktiskt säga att just när det kommer till spel så har du ju någon typ av social inlåsningseffekt. Du har ju en annan typ av stickiness än vad du kanske har till fysiska spel eller fysiska samlingar. Men då hoppar vi in på finanserna lite snabbt. Och då tänkte jag snabbt, jag ska nämna omsättningen och vinsten. För att det måste man göra. Men jag ska säga varför ni inte ska kika på det här, utan ni ska kika på något annat istället.
Ja, ah, sleight of hand knep här.
Sleight of hand är det, exakt.
Titta, titta här borta istället.
Och omsättningen låg på strax under 600 miljoner dollar. Upp cirka 70% de senaste 9 månaderna. Bruttomarginal, cirka 70%, rätt bra. Ja, och även vinsten har man ju riktigt stark tillväxt. Fast på negativa sidan då, för man visar ju tokförlust. Det var förlusten med typ 340% högre än vad det var för 9 månader sedan.
Tillväxt är tillväxt.
Tillväxt är tillväxt, vem fan bryr sig. Minus 200 miljoner smällde man in där på bottenraden. Nu ska vi komma till det som jag tycker egentligen är mest intressant. Och det är bookings som kom in på 1,2 miljarder dollar, alltså upp 171%. Och det här är alltså försäljningen som har skett under kvartalet. Men oavsett när omsättningen blir recognized. För det är ju så att de får in pengar på att sälja Robux. Men enligt bokföringsregler i USA så måste du ju bokföra en omsättning när Robux spenderas. Och det liksom make a sense. Men Robux spenderas ju inte direkt. Det kan ju vara så att någon köper och håller ett helt år. Men pengarna har fortfarande kommit in på kontot direkt när de har köpt där. Så att bookings är ju faktiskt pengar in till företaget.
Ja, för Roblox så kommer ju inte de pengarna försvinna någonstans. De är fortfarande köpta.
Exakt, så att de har faktiskt fått in rätt mycket mer pengar än vad man kan tro om man bara kollar på omsättningen. Sen tycker jag faktiskt att även om det är en rätt ung publik så har de ett rätt bra booking per daily active user. Ligger på strax under $14. Och det här är ju i... liksom, det här är ju otroligt bra för ett sånt här liksom, nästan i takt med många av de här socialmediebolagen. Och sen har vi ju FCF, allas favorit. 300 miljoner dollar kom det in på, upp flera 1000% senaste 9 månader. Så där har man i alla fall otrolig tillväxt. Så det jag tycker man ska kika på, så det jag tycker man ska tänka på är att det här är faktiskt, till skillnad från man kanske tänka först, är att det är en väldigt stor och det är faktiskt en rätt lönsam business. Och sammanfattningsvis är det alltså intressant plattform. Det här är en infrastruktur som gör det möjligt för vem som helst att skapa, sälja och marknadsföra spel till ett väldigt stort och växande community. Och en del av caset är att det möjligtvis kan vara första steget in i en riktig multiverse.
Ja, det var veckans gaming-avsnitt. Och som sagt, nästa vecka blir det ännu mer gaming. Men då fokus på en härlig Twitter-profil och hans resa som gaming-investerare. Det vill ni inte missa. Vi kommer väl skicka ut något här på Twitter i dagarna om att man kan ställa frågor. Och då skriver vi ut vem det här är också. Jag vet inte varför jag går och håller på det, men nu får det vara en hemlighet. Jag tycker det är lite roligt. Hålla er på halsret, säger man va? Vill ni följa dig på Twitter, ja, då går ni in på Twitter @marketmakerspod heter vi där. Där kan ni även hitta både mig och Fabian, våra privata konton. Ni får jättegärna också kontakta oss på podcast @marketmakers.se. Och nu har jag skiftat om hela ordning här, så tokig är jag. Så att här tänker jag dra disclaimer och säga att inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna, eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Men du, äger du något av de här bolagen vi pratat om? Roblox är ju förstås svårt att äga eftersom du inte har noterat sen.
Ja, men jag fick köpa privat, så jag slängde in en 50 miljoner i det. Det är
var det Robux?
Exakt, det är Robux.
Det hade ju varit en väldigt PR-grej här om de hade faktiskt erbjudit spelare att investera i bolaget med Robux faktiskt. Det är svårt när det heter Roblox och Robux. Det är lätt att blanda ihop de två orden. Men du, om du inte är intresserad av Robux utan vill faktiskt köpa någonting fysiskt, ja då ska du kolla in vår samarbetspartner nordicgoldtrade.com och ange koden MM2020 så får du 50% på första årets förvaringsavgifter. En väldigt intressant och smart plattform för dig som vill antingen månadsspara eller göra engångsköp i fysiskt guld, alltså äkta vara. Ja, det känns nästan lite olustigt nu när vi har skiftat om ordningen här på hela outrot. Men vi testade det idag, det funkade inte. Nästa vecka är vi tillbaks till det vanliga konceptet igen. Och sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.